Hejsan och välkomna till avsnitt 305 av den lilla, lilla fina podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, och med dig,
Kjell, heter jag.
Ja.
Ja, den lilla, lilla fina podden. Vi har ingen sån här spin-off-podd.
Nej.
Vi har inte gjort någon uppföljare eller vad man ska säga.
Nej, just det.
Vi tuggar på med vår vanliga podd.
För precis.
Många gör ju poddar som är släkt med poddar. Ja. Eller jag vet inte om många gör det, men det förekommer.
Jo. Och framförallt är det många som lever på det på ett annat sätt och gör då Patreon-poddar.
Ja, just det. Just
som
det.
Är spin-offer och mer exklusiva, som är bakom betalvägg och så vidare. Men så är inte vi, för den här podden, alla får precis allting, precis som evangeliet.
Vi är ju i kyrkans hägn och i detta så är det ju alldeles... alldeles gratis,
precis,
att lyssna på oss.
Precis.
Jag vet inte riktigt om det var de som skulle betala för att höra på oss. Alltså, kanske några enstaka skulle göra detta.
Ja, för jag är ju Patreon till en podd som gjorde en lurig grej som var rätt så smart. Det var ju att de kör 2 timmar måndag till torsdag. Så det är 8 timmar i veckan. Ja. Men då man inte, sen vid datorn, om man inte var Patreon och lyssnade den feeden, då fick man bara halva avsnittet.
Jaha, okay.
Och då, och där lyssnade jag på, då var det så, nej men ja, då, ja, nu fick du med mig.
Nu lurar liksom.
Ja,
mig.
Ja, ja, precis. Och så. Men annars ser jag inte det. Men ja, nej, men våran båda gratis, så kommer det fortsätta vara tut, tut, tut. Hur mår du, Kjell?
Jo, jag mår bra.
Ja.
Det gör jag. Det är visserligen sol ute, men inte så varmt.
Eller
nu, ja, jo, nu hade det blivit lite varmare. Det här är väderpodden.
Mm.
Vi släpper inte väder, utan vi talar väder. Alltid.
Varmt som kallt. Nej, men har du haft det bra sen vi språkade sist?
Ja, jag har haft det bra sen vi språkade sist. Jag håller på att förbereda en temagudstjänst igen. Och den här gången är det texter och sånger av Tage Danielsson.
Ja.
Den har jag gjort förut.
Ja, visst, det skulle jag säga att jag har gjort.
Den har jag gjort förut. Mm. Och nu så, och då har det ju alltid, tidigare när jag gjorde temagudstjänsten, så var det alltid en förutsättning att vi skulle göra det när det var kör.
Ja.
För att få med så mycket som möjligt, för att det folk kommer och ja, det är fint, det är stort och bra med kör. Och passar bra till de här temagudstjänsterna. Men sen har det blivit lite svårare att få till det så att nu har jag gjort snarare tvärtom. Jag har tänkt att när vi inte har kör, då tar jag temagudstjänst istället. Så att då har jag helt enkelt strukit körsångerna. Så har jag sjungit kanske någon extra sång själv.
Just det.
Och så har jag bett musikern spela både preludium och postludium. Så att vi ska få musik ifrån de här olika personerna. Så nu är det Tage Danielssons tur.
Just det.
Förra gången när vi gjorde det så fick vi faktiskt godkänt av Tage Danielssons änka.
Ja.
Det var ingenting som jag själv hade tänkt på att jag skulle ta reda på. Men jag skickade en information till Tage Danielssons vänner, deras Tage Danielsson-sällskapet. Och då hade de i sin tur talat med Märta Stina, som hon heter.
Ja.
Jag vet inte om hon är i livet fortfarande, men hon bör vara gammal. Tage skulle varit 94 om han levde. Mm. Så att den här gången är hon inte inblandad i vilket fall som helst. Men när vi gjorde det 2018 så hade hon gett sitt godkännande till detta.
Trevligt.
Ja, det ska bli kul.
Och kommer det även handla om Jesus då?
Nej, vi ska bara tala tag. Vi har tagit bort evangeliet i den här gudstjänsten och bara tala. Nej, det som vi har varit inne på förut, snarare är de här temagudstjänsterna lite kristnare
än andra gudstjänster.
Nej, det är de såklart inte. Men de är mera bibelspäckade och mera predikospäckade än en vanlig högmässa. För här är det kanske 4 bibeltexter som läses istället för en eller 3, hur man nu räknar. Så, och sen så är det 4 betraktelser istället för 1 predikan och så vidare. Så.
Hör ni det? Kyrktanterna där jag jobbar. Så det var ju,
ja, precis.
När jag tog upp det. Så vi kan göra en annan typ av gudstjänst. Och min kollega Kjell, han gör på det sättet. Ska det inte handla om Jesus när jag drog upp olika
bonader? Ja, jag kommer ihåg det.
Ja, precis.
Kommer du ihåg det? Men jag lovar att det handlar om
luringen,
Jesus.
Det gör det.
Varje gång. Det handlar om Jesus varenda gång. Det här är ifall det som är lite intressant här. Precis som när jag gjorde en som du var på och lyssnade. Nämligen Galenskaparna gudstjänsten.
Ja.
Så är det ju det som är otroligt. Så tydligt att både Claes Eriksson, Galenskaparna, och Tage Danielsson är ganska uttalade ateister. Och det går ju an att göra en temagudstjänst med någon som, eller om någon som ändå har någon form av kristen tro kanske, eller skrivit mycket kristna saker och så. eller livs- och skådningsmaterial och så. Det är inte riktigt fallet med Galenskaparna till exempel. Och Tage har ju inte, han har skrivit mycket skämt om kyrkan och om präster och sådär, men han var ju, om han inte var ateist så var han åtminstone agnostiker, så att säga. Han saknade kunskap, så att säga, och han var väldigt kritisk till kyrkan som institution. Men jag tycker att man kan motivera att använda hans texter ändå, för att han säger så mycket om livet.
Spännande, jag gillar att du gör de här grejerna, det är roligt.
Ja, det är kul att utmana, liksom. Fortsätta, och det här, nu jobbar jag ju i ett helt annat kyrkorum än jag gjorde då, så att det här är vår 1100-talskyrka, det är inte självklart det bästa platsen att ha det här i, men
den är ju väldigt lite saker den är bästa platsen för när man ska visa någonting. Det är ju ett helt annat sätt att se där, liksom. Det är på rad och inte kan inte fånga
rummet.
Det är
en riktig busskyrka verkligen. Och
den är fantastisk på massa sätt såklart.
Fantastisk, och en högmässa, en julotta, den är ju fantastisk såklart.
Det går inte jämföra med någon annat. Eller nattgudstjänsten.
Ja, det kan jag tänka mig att det måste vara fint.
Men de här temat, vissa saker är mer utmanande.
Ja, att ha det. Så kan man säga. Ja. Hur är det själv?
Jo, men det är väl ganska bra.
Jaha.
Jag vill inte lägga ut hela min mentala hälsa här i podden. Men, det är ganska bra bara. Det har varit lite för mycket. Och jag försöker... igår så fick jag ändå en så här... Jag måste ta liksom ett vägval. Jag kan inte göra allt. Fast jag tycker att allt är roligt. Det gör jag ju inte, det vet du också. För det, innan vi trycker på rec så tar vi allt som vi behöver avhandla som inte är poddmaterial. Så det vet du mycket väl. Nej, men jag känner att det är liksom inte... Det är inte värt att slita ut sig. Jag hoppade över en grej i helgen som jag aldrig hade gjort annars. Men jag kände så här... Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte liksom slita mot alla håll. Det är inte värt det. Ingen tackar den för det. Liksom. Och min kropp gör absolut inte det. Nej. Och jag börjar se signaler hos mig själv när jag tummar på min träning till exempel. Och det brukar jag aldrig göra. Då vet jag att nu är det på väg åt fel håll. Men jag var på en fantastisk sinnesrogudstjänst som församling igår. Fick fylla på. Det var verkligen härligt. Det är ju en väldigt stark anonymitet där på den som delar. Det är ju kopplat till tolvstegsrörelsen. Det här vet ju lyssnarna också. Men det var en person där igår som liksom är från en helt annan värld för min del. Man blir så här, att du har den här bakgrunden. Det är otroligt. Kan man inte tro när du finns i en annan kontext hos oss. Där det liksom är... himla proper och ordentlig och så här, man vet aldrig vad folk har i sina ryggsäckar, och det pratar vi om alltid med konfirmander, och det kommer vi göra i år igen så här, var försiktig med vad du säger, du vet inte vad folk har i sin livsryggsäck och hur det träffar och sådär, men jag kan fortfarande bli drabbad så när man möter någon som hade jag aldrig kunnat gissa liksom.
Jag samtalar ibland, träffar ibland en person och som har kommit in i kyrkans värld lite från sidan, eller vad man ska säga. För gemenskapen, liksom, framförallt. Och den här personen är väldigt... är otroligt. De är så troende, alla som är där i kyrkan. Och den här personen är ju då med för gemenskapens skull, som sagt var. Och trivs väldigt, väldigt väl i kyrkans värld och hem. Och har börjat studera Bibeln och sådär på, och gått till gudstjänst och så. Men just det, de här personerna, de är välutbildade. De är mycket mer välutbildade än jag. Och ändå är de så här troende.
Ja, just det. Det kan man få den där. Ja, precis.
De är ändå så tro. Ja. Och de är så väldigt övertygade om det här. Jag förstår inte det. Jag blir nästan arg, säger den här personen. Liksom. Ja. Och det är, intressant. Ja. För att, som sagt, hur lite man vet.
Men så är det ju där med förutfattade meningar. Att i det här fallet så tänker jag att en som haft en missbruksproblematik är på ett sätt. Jag är ju mycket smartare, än mött så mycket människor, så jag vet ju bättre än Men ändå så här, se där. Eller då personen i fråga som vi samtalar om nu, som tänker att en kristen är ju på ett sätt.
Just
i dennes värld uppenbarligen verkar tro att alla är ganska lågutbildade och kanske kommer från låg social klass.
Man kan läsa in mellan raderna.
Man
förstår det så. Precis.
Men att så, det är ena och andra. Det är otroligt. Det är otroligt faktiskt. Hörru du, vi ska inte gå in på några detaljer kring det, men jag tänkte ändå så här, vi en kollega till oss vart ju blixtsjuk på en begravning.
Ja, just det.
Vi behöver inte nämna mer än så, tycker jag. Men man, saker ställ på sin spets. Det var det jag ville prata om, att man blir så här, ja just det, det kan hända.
Ja, just
mitt
det.
När du har en begravning så kan du
dö.
Ja, var det inte så i det här fallet.
Nej, det
men,
var det
men
inte.
Så
nej,
kan
men
det vara.
Kan hända.
Och livet, som det sätter igång en massa tankar hos en. Och det gjorde också i min... Så, men det gjorde något med mig, och därför den här saken jag skulle gjort i lördags... Så här, jag mår inte bra. Det är inte värt att jag pressar mig för det.
Nej.
Och jag tror att hade jag inte precis haft den här erfarenheten av våran kollega som blev sjuk huxlux, så hade jag nog pressat mig. Alltså det är viktigt det där. Så här, vad,
det är så lätt, vi pratar ju alltid. Ja. Nu ska vi, det här, nu är det ett varningssignal och nu ska man tänka så här. Men sen så rullar man på.
Ja.
Eller man, jag har gjort det.
Ja.
På samma vis ändå. Man tar liksom inte riktigt varning.
Nej.
För det är ju så. Alltså på ena minuten kan man vara på väg till jobbet och nästa minut så finns man inte. Alltså det är ju så liksom. Stressa för att man ska in med bussen och så dör.
Ja.
Alltså sånt kan ju hända. Och har hänt naturligtvis många gånger.
Absolut.
Eller som sagt, bara ja, men blir sjuk. Ja. Kanske någon blir handikappad bara helt, alltså, utan att
ja.
Så man har ju ingen aning liksom. Man bara tar för givet att så här ska det fortsätta, så här ska det rulla på liksom.
Sen kan det ju inte heller, såklart, gå och tänka på det hela tiden,
det
för då
inte.
Tappar du livskvalitet åt andra hållet.
Nej, det går inte.
Nu ska jag titta mig 18 gånger över vägen. Nej, men alltså så här, så här, du ska stanna upp så du känner av att ta vara på livet, men du kan inte heller stanna upp livet, för då blir det inte något liv i alla fall. Så du måste fortsätta gå och jobba fast det kan hända någonting.
Jag har en mig närstående, det vill säga min mamma. Hon har nu är hon ganska stillasittande så, men tidigare så hade hon en kolonistuga.
Ja.
Och där var det lite så här att hon måste hela tiden försäkra sig om att ingen gjorde inbrott i hennes hus så här. Och över vintern, så att när det var vinter så här, då tog hon ner tavlorna från väggarna, gömde dem.
Mm.
Hon tog telefonen, la ner i en byrålåda, hon stängde av alla strömmen, drog ut proppen, gömde propparna. För att ingen skulle kunna göra det här liksom. Och sen var det så här, jaha, så håller på i timmatal med att stänga.
Säkerställa
på något sätt. Ja, på något vis att... Jag ska ha full kontroll över att det ska inte kunna hända någonting. Det här ska, jag vet att nu kommer det att bli så här. Och hon lever sitt liv ganska mycket så. Hon säger, ingen kan överraska mig. Liksom. Mig lurar de inte. Mig kan de inte lura. Så hon lever hela tiden ett steg före och tänker att jag ska göra så här så att inte det här händer.
Ja.
Och det blir lite grann som att livet är nästan förstört på
för
det
att du...
viset. För att man hela tiden tänker på vad som kan hända och säkerställer att det inte händer så att man glömmer det som är bra runt omkring.
Ja,
så här.
Ja men det är ju... Ja, och så blir man ju alltid... Man börjar tänka åt alla håll och kanter. Så här, hur kan vi försäkra oss? En sak som jag kom att tänka på var ju så här... men när du och jag är på läger...
Mm.
Skulle något hända då så har jag numret till din fru tack vare att vi har tagit in en hälsodeklaration.
Så
den är ju mig väldigt nära fysiskt.
Ja,
och alla som är på läget liksom.
Ja.
Men när vi är så här hemma.
Ja.
Så, som om du har en begravning.
Just det.
Då finns det väl, om jag tänker rätt, att i ditt arbetslag hos den som är administratör finns det en perm typ med en IC-lista.
Mm.
Men den är ju ganska, det är ganska långt bort.
Ja,
och är
det
då inte en begravning utan det är dop på en lördag. Vem har då så här, om något skulle vara liksom så pass...
Och sen bara själva situationen som är styrig i sig. Liksom, att vad gör man?
Ja,
Så att, det är skört. Liksom. Det är skört. Och som sagt, vi kan inte leva hela tiden med vetskapen att det är skört ska vi väl göra. Men vi kan inte hela tiden ta med det i beräkningarna. För då glömmer man ju leva.
Ja,
så att säga.
Så är det ju. Det livet. Ibland blir man verkligen så påmind om dess skörhet så, ja, och det är platt att säga, men det är verkligen så. Och ja, vi har en bekant till dig och mig som förlorade sin mamma helt hastigt förra veckan,
just det,
som
just
jag har
det.
Samtalat en hel del med under veckoslutet nu och så här. Ja, du vet, det bara hände liksom, från en dag till en annan som det gör, och allt man då ska ta tag i och stå i och fixa det, med och sådär. Och det är man ju liksom aldrig... Jo, i vissa fall är man förberedd på det. Och så har
så kan det vara. Men man kan liksom ändå aldrig riktigt... Mentalt kan man aldrig riktigt förbereda sig. Ändå, även om, till en viss grad naturligtvis. Ja. Men det är inte... det är inte så enkelt att förbereda sig. Liksom. Jag vet, det har jag kanske sagt förut. Men det var en för många, många år sedan så skulle jag ha en begravning av en mamma. Ja, det var en mamma. Mm. Men det var en kvinna skulle jag säga som var 105 år eller något sånt. Mm. 100 plus i alla fall. Och då hade jag ju sonen där som själv var i 70-årsåldern.
Måste han varit,
ja. Och sa det att du förstår att det här blir ingen sorg för mig. För att det är ju så, hon var ju över 100 så att det blir ingen sorg utan det är ju bara naturligt. Men när väl begravningen var så satt han ju och grät naturligtvis där så ändå. Klart. För det går inte att förbereda. Man kan inte säga så att det här kommer inte att bli, det här blir ingen sorglig för mig. För det blir det i alla fall. För det är en epok som är slut eller en tid i ens liv som är över.
Precis. Liksom.
Och har man dessutom själv kommit upp i över 70-årsåldern så är man ju medveten om hur att livet är på väg mot sitt slut så visst. Småningom. Så.
Man är i livets sista hälft.
Ja, men, men så är det ju. Så är det ju, absolut.
De bara kunde bli 35 år till. Men,
nej men visst, så är det ju.
Men nu, Gud förbjuder, du faller ihop här och dör, så tar vi så här skitsaker som ändå måste göras då. Din fru, kan hon komma in med hon dina koder? Har dina såna här saker som...
I mitt fall så har hon
bra.
Det. Men det mesta kan hon nog greja.
Ni har tänkt till där så.
Ja, inte medvetet tror jag liksom så, men vi råkar veta det.
Liksom. Ja, men det är, sådana här saker
hon
som...
Hon kanske inte kan komma in på mitt Twitterkonto och avsluta det. Så där. Men i övrigt så kan hon göra det mesta. Liksom.
För att det är också så här... Det är bara i sammanhanget såklart skitsaker, men någon måste göra det. Och då om det finns... på någorlunda förberett liksom, så, eller vetskap. Ja, det har varit väldigt mörk ton, men så är ju livet också.
Jag får anledning att återigen citera Tage Danielsson som jag gjorde för några veckor sedan. Samma citat säger jag en gång till. Se upp du sorgset kvidande, se här din svåra roll, att inse världens lidande med glädjen i behåll.
Ja.
Ja, det är det. Och för det är ju verkligen en svår roll, men som vi på något vis måste ta. Liksom. Vi måste inse att livet är ändligt.
Ja.
Världen är ganska mörk delvis. Men vi måste ha glädjen i behåll ändå på något vis. Vi måste fortsätta. Vi kan inte gräva ner i sådär. Och det kan man ju säga. Ja. Och vissa dagar så går det inte att tänka så. Men när vi kan på något vis. Att det ska finnas en grund. Man ska försöka sträva efter någon positiv grundton ändå på något vis. Liksom. Försöka ha glädjen. Trots allt elände.
Din roll på en begravning är ju att bringa hopp, sätt, ljus liksom. Blir folk provocerade av det? Nu har du jag har ju varit på begravning, det var fantastiskt fint. Men jag har inte sett det så många gånger.
Nej.
Och jag tänker att i din människa så är du ganska mild.
Mm.
Så jag tror inte att det blir så provocerande. Men hade du varit en annan typ av präst eller pastor, så måste det ibland ske att folk blir så här, ja, men det finns inget hoppfullt.
Det måste det säkerligen göra, och absolut. Jag var och träffade en skolklass här i förra veckan, så av orsaker, och jag skulle tala om begravning, och då berättade jag lite om begravning, och då var det en flicka som sa så här, är det inte sorgligt att vara präst?
Ja.
Och då sa jag, nej, men det är faktiskt inte det.
Nej.
Utan tvärtom, jag tycker det är väldigt roligt att vara präst. Just, och det är klart att när man har en begravning så är det mycket folk som är ledsna, sa jag till henne, och det säger jag nu. Och det är klart att det blir sorgligt. Men samtidigt som du säger, rollen är ju på något vis, eller uppdraget är på något vis att ge någon sorts hopp.
Ja.
Och någon sorts ljus. Liksom. Ibland lyckas man, ibland inte. Men det är ju ändå uppdraget då. I den här mörka situationen ändå komma med evangeliet, om man säger så. Det är ju en uppgift som man har som präster. Och jag har inte haft någon liksom, uttalat till mig att det här är inte...
Nej, och jag har aldrig hört om det heller. Det var bara en tanke som slog mig precis nu.
Jag hade en begravning för också rätt så många år sedan nu av en av dessa män som man brukar se på parkbänkarna ute.
Ja, ja.
Och då hade hans polare kommit dit. Mm. Det är intressant man säger det, polare. Ja. För att hade det varit en annan så hade jag inte sagt polare. Men hans kompisar, hans polare var där. Och så på vägen, jag brukar stå vid kyrkporten och säga hej då till den som så önskar när de går. En del säger några ord eller tar i hand kanske, nu kan man göra det igen kanske. Och då så står man där. Och då var det en av de här som kom fram. Hör du, det där du sa där, jag vet inte om jag tror på allting, men kanske.
Så, ja.
Så det var lite, jag fick lite godkänt där.
Ja, just det.
Så, men det, nej, så att det är ingen, jag vet inte, det kanske att de har gått hem sen då. Man kan ju se hur folk beter sig, men det kan ju också vara så att jag tolkar in saker, för då säger man ingenting. Men alltså, någon som sitter hela tiden med armarna i kors och tittar ner i golvet kan ju vara att, det här tror jag inte på, men det kan också vara att man bekämpar sin sorg, och inte vill släppa ut den. Likaså, rätt så vanligt, i början provocerade mig lite grann att just när jag står där vid utgången så är de närmaste anhöriga, så händer det rätt så ofta att de inte tittar på mig alls utan går rätt fram och inte nickar eller säger någonting utan bara går förbi liksom. Och det blev jag lite ledsen av. Så här, men det är samma där, jag vet inte hur de hanterar sin sorg. Liksom. Vänder de sig till mig och börjar prata så kanske de gråter och det vill de inte göra. Utan de går bara.
Ja, jag tror att det är svårt inte att ska tolka in så mycket alls i det faktiskt.
Nej, men det är svårt att avgöra. Liksom. Så, och på samma vis är det ju med det här. Jag skulle kunna tänka, ja men de där såg inte ut och tycka att det var jag som jag sa var och vidare. Ja. Så här. Men det vet jag ju inte. Utan, men det är ingen som här, jag har fått på alla dessa år har jag fått en gång ett riktigt ordentligt klagomål, ett skällebrev av Guds nåde.
Just det! Ja, det kommer jag ihåg.
Ja. Efter en begravning.
Det är roligt att du ler nu när du säger det.
Ja, men det är alltså det till slut.
Men någon gång måste det hända.
Absolut.
Ja,
många begravningar. Och den här är den enda gången. Så som sagt, naturligtvis så tror jag att under alla dessa år så har det säkert funnits fler än de här som har varit något missnöjda ibland. Men det är aldrig någon som har tagit sig för att skälla ut mig på det sättet. Så här, obehaglig människotyp och kyrkans svar på Donald Trump och allt vad jag fick heta. Det blev så skruvat så att det blev roligt på något vis istället. Första skällebrevet var jag mest ledsen liksom, eller gick i försvarställning så här. Men när nästa kom där med alla de här och anklagelserna och då jag kunde bara skratta på något vis åt det, för det här är för knäppt
skruvat liksom.
Så.
Nej, men ibland möter man ju såna här liksom, du vet, att Jesus lyser i ögonen. Alltså, det gör man ju ibland. Jag är ofta äldre så. Det kan finnas unga människor också, men nu ser jag framför mig en äldre kvinna så som det lyser av fromheten, och då vi vet något, jag har något minne, möter en sån så den har förlorat sin nära och så bara, ändå så positiv liksom. Ja, det är sorgligt, men han var ju gammal och var sjuk och nu är han hemma hos Herren så. Och har frid liksom. Och det blir man, jag blir ju inte provocerad, utan jag blir bara, vilken skön inställning du har så. För det är klart att personen inte är, den har ju sörjt. Men den kanske har sörjt redan i 10 år, medan kampen mot sjukdomen
liksom. Ja, det vet man ingenting om.
Nej, men ingen aning så. Men då, för det var ändå ganska nära. Ja, men sen med varma, fromma leende så här, men
Nej, och då är det ju alltså, när personen själv talar om det. Men däremot, om vi skulle vända på det, om det var du som hade sagt det till den här gamla damen
så, ja. Det var den tanken jag fick, och där står du och bringar det här. Nu gör du inte på det sättet.
Nej, jag gör inte på det sättet. Jag skulle aldrig försöka med det. Och jag har redan, när man har så här, det sitter långt in att jag ska börja läsa bibeltexter för folk eller tala om Guds eviga nåd så där, när de inte ber om det. Om de ber om det, självklart så talar jag om det.
Absolut.
Och i rätt sammanhang. Ja. Men om man möter en sörjande människa så börjar jag inte tala om att han är hos Gud nu. Eller så här, det säger jag inte, utan det får de tänka som de vill. Sen talar jag ju i griftetal, jag talar i själva begravningen, så säger jag ju att jag tror att Gud har tagit hand om den här personen. Så att jag gör det, mitt uppdrag fyller jag. Men jag försöker göra det på ett sånt sätt att det inte blir provocerande. För det kan bli väldigt, om någon kommer fram med jätteläsen och säger, ja men det är ingen fara, för han är hos Gud nu. Ja. Det skulle ju kunna bli, jag skulle kunna få både en och två smällar.
Ja, det skulle faktiskt.
Med viss rätt skulle jag påstå också.
Ja, livet.
Livet.
Ska vi släppa det här?
Ja.
Och har vi någon artikel för dagen?
Jag har några stycken. Får vi se om vi ska ta någon av dem här kanske. Det här är lite roligt. Det har kommit ett jättestort kors till Karlskrona.
Okay.
Från Polen. Nu visar jag dig en bild här.
Oj, det var ett jättestort kors.
Det är ett träkors som är stort som en medellång präst. Ungefär, nej, lite längre till.
Ja, för den är lutad. Så
den är lutad och dessutom är väldigt tung.
Ja, de är, och det är en, två, tre, fyra, fem, sju man som bär det.
Som bär det korset. Ja. För de hade, ja, jag ska säga, det har kommit från Polen. Korset är ett tack för den insamling till krigets offer i Ukraina som organiserats härifrån, alltså från Karlskrona.
Wow.
Kyrkoherde Gabriel Norrgård och amiralitetspastor Daniel Breimert bredvid sin gåva. Och så på korset så sitter en sån här skylt där det står stort tack till invånarna och företag i Karlskrona kommun samt pastorat Karlskrona Aspö för stort engagemang och hjärta vid insamlingen av förnödenheter till Ukraina 2022 för fred och kärlek ukrainare. Via prästen,
någonting,
namn som jag inte kan uttala.
Nej.
Och ett pastorat som jag inte heller kan uttala.
Nej.
Och de har liksom inte, hoppsan, det kom ett kors. Så här. Och det landade tydligen på
ja, långfredagen. Ja, hur skickar man det där? Alltså, det är inte rekommenderat brev, utan det är ju...
Nej, precis. Och inte brev du var heller, skulle jag tänka
nej.
Mig. Brevkondor,
ja.
Eller möjligtvis var. Eller något sånt.
Brevelefant.
Det här står, det kom via lastbil.
Ja,
via lastbil kom det till Karlskrona i förra veckan. Och då säger prästen här, det som blev så sjukt bra var ju att det kom på långfredagen.
Ja.
Så det blev ett väldigt starkt budskap. Ett kors som ser ut att vara piskat, för det är utformat på det sättet, ja. Att man har piskat det. Kommer och bärs in på långfredagen i kyrkan. Sen hade han tänkt att de skulle kunna, som jag förstår det, innan korset kom då, att de skulle kunna bära det här korset mellan sina kyrkor på långfredagen, bara för att som en symbolhandling. Ja. Men så visade sig att det måste ju vara 83 personer, ja. Eller nej, men 5, 7, jag vet inte, för att flytta korset. Så därför så var det kanske ingen bra idé. Så nu vill de lite hjälp med att veta var de ska placera det här korset.
Ja, för när man skickar en symbolisk gåva, det här är knappast en symbolisk, alltså så här,
det kostar ju pengar.
Precis, jag tänker så här, en tack. Om du gör någonting, då kanske du får sånt där lite snyggare papper. Tack för din gåva till Röda
Korset. Ja,
och är det till en kyrkan kanske man, nu visar man den, 35 cm kors.
Ja, men
det hade varit så här rimligt.
Ja,
det är också en sån här present. Tack! Vad gör vi med den här?
Ja, just det. Det är som en tändstickstavla, Bodens fästning.
Ja,
Vad gör vi med den liksom? Så jag känner mig lite mindre värdig här, för att till påsk så smög jag runt på alla mina medarbetares rum.
Ja.
Jag är fortfarande chef en vecka till.
Ja.
Och gav dem varsitt påskägg med en liten hälsning.
Klart du gjorde, Kjell.
Och då tänkte jag så här,
fina Kjell.
Jag kanske skulle ha fått ett kors allihopa. Ett jättekors.
Ja.
Fast jag tror nästan att de föredrar påskägget i så fall som en liten symbolisk hälsning.
Nej, men det blir ju konstigt.
Men det är roligt. Jag på riktigt tycker att det är
superfint. Det är superfint på alla sätt.
Och så är det roligt också.
Ja.
Oj, det kom ett jättekors.
Ja, det är verkligen jättekors. Ja.
Alltså, vad ska vi göra?
Ja.
Vad ska vi ställa det här någonstans?
Vi ägde ju
och så tänkte jag att de kommer hälsa på sig. Vad har ni ställt korset?
Ja.
Då måste de ju ha det någonstans. Ja. Då kan inte liksom, som man tyvärr ibland gör från församlingsbord som kommer att lämna saker. Ja, vi ställer det lite undan.
Ja.
Så kan vi lägga ner det i källaren sen. Så. Mm. Det har nog förekommit i en och annan kyrka.
Det har ju hänt och det jobbar ju då när de kommer sen.
Ja,
för det precis. Har också hänt. Ja. Det var inte så länge sen så kom någon, min farfars skänkte en tavla. Den satt här då.
Jaha, okej.
Den är slängd.
Ja, just det.
Precis, för man kan inte spara allt i all evighet och evighet och all evighet.
Eller som barnens teckningar som man får liksom.
Och så, Gud, ja.
Och så, oj, alltså, man ska sätta upp allihopa.
Hela
kylen full.
Vad heter det? En före detta kollega till oss som jobbade på kyrkogården hade ju gjort det sen strax efter Jesu korsfästelse och fram till för ett par år sedan.
Ja.
Vet inte om du var på den. Nej, det var du nog inte.
Korsfästelsen?
Nej, men på den avtackningen.
Nej, jag var inte där. Men jag vet vad det
var. Mm. Och jag ska någonstans. Att han fick då ett sånt, vad heter det? Grävskopehuvud. Med blommor i.
Ja.
För att den här grävskopan då var den... Jag vet, jag kommer inte ihåg historien.
Det var hans arbetsredskap.
Alltså den var liksom avställd så.
Ja.
Och så var det vackra blommor i. Alltså arrangemanget var ju superfint.
Ja.
Men också, vad gör man med den här? Det var ju... ton, ingen aning så. Hur får man ens hem den? Okej, okay, då tar jag min, du vet, när man ser amerikansk film, då går man ju med den här opraktiska öppna lådan. När man går hem från jobbet och ställer in din blomma, så går
det.
Här tar jag min skopa. Nej, det går inte. Jag får en gaffeltruck och få upp den på en lastbil och sen köra den vart då.
Jag hade ju en, det var ju en lite lättare sak att ta hand om, men när vår förra kyrkoherde slutade så hade jag ju plockat fram en björndräkt till honom.
När han
tillträdde, då var han ju på turné i alla våra kyrkor, och när han skulle komma till den kyrka där jag jobbade så var det barngudstjänst där.
Yes.
Och då pratade jag om hur ska vi göra, vad ska vi göra? Ja, men vi tänkte ha gosedjursgudstjänst. Ja, men så här, jag kan klä ut mig till björn. Så att det, så fick en av våra administratörer i uppdrag att skaffa en björndräkt i kyrkoherden.
I storlek lång.
Och då så gjorde hon ju det, så att när så kom kyrkoherden dit och hade en björndräkt på sig. Sen hängdes den där nere i kyrkans källare sen dess. Men sen fick jag den idén att när han slutar så ska jag banne mig se till att få upp den här kyrkans björndräkten igen.
Festbjörn.
Och så att jag överlämnade den med...
Det var fint. Det var roligt. Det var jättebra. Fint.
Så att han fick... Och han tog på sig den faktiskt också då. Så att,
just det, tog
kort. Och lät sig fotograferas i den björndräkten.
Med ett litet barn också.
På något vis så tror jag inte att han har den på sig så ofta.
Nej.
Kanske men han till och med har gett bort till loppmarknaden någonstans.
Det vet man inte, men den tog också ingen plats.
Den tog ingen plats. Nej, så det var väl det. Jag hade den själv i väskan, så att det var bara att plocka upp. Det var inte som korset. Det var mer lätt placerat än korset.
Jag ska inte egentligen döma det här, för folk har blivit väldigt glada. Men när man har jobbat här, är det så? Ett visst antal år, eller när man fyller jämt? Jag kommer inte ihåg. Vi har i alla fall delat ut sådana här dörrkläpp.
Ja, just det.
Togs fram. Nu tror jag att det bara finns... ett fåtal kvar har jag hört.
Så ja, jag vet inte, det kanske inte ens finns några.
Nej,
jag vet
så kan det vara. Men en sån stor bom. Och då är det kul liksom alla som kanske bor i lägenhet. Ja. Punkt. Inget sommarhus att sätta dem på, eller kolonistuga eller hus. Utan
nej, just det.
Vad gör man av...
Ja, det är så här, jag tror att det var väl då... Det var nog, om jag minns det rätt, det kanske har varit olika genom tiden. Men jag vet att när jag fyllde 50 så var det aktuellt. Och då skulle man få välja på en sån här eller en tavla av altartavlan i den kyrka där jag nu jobbar. Just och den vill jag absolut inte ha.
Nej.
Men däremot så tyckte jag det var lite kul med den här kläppen.
Men nu bor du i hus.
Nu bor jag i hus dessutom. Så att, och det råkade sammanfalla med att jag fyllde 50. Att jag också flyttat till hus. Sen går ju den där... Ja, det är ingen som går och kläppar på dörren med kläppen. Så här. Dessutom är den så tung så den går inte hemma på, hänga på dörren. Vi satt den bredvid dörren istället på väggen. Liksom, så.
Men i alla fall en vägg och sätta den på.
Ja, en vägg och sätta den på. Men där, då var det just att de började ta slut. Vi har kanske ingen. Så jag fick tjata mig till att få min kläpp där. Men, så här, men det är ju en jättestor klumpig grej. Så att man ska nog vara funtad på ett särskilt sätt för att tycka att det här är en bra gåva.
Tung och stor. Så. Kära lyssnare, har ni också fått otympliga presenter? Hör av er.
Ja, jag tror att jag skickar dem till oss.
Nej, tack inte.
Men ni får gärna berätta på våra kanaler här.
Facebook eller så här. Ja. Eller på Instagram kan ni söka upp oss.
Och tala om vad ni har fått för konstiga. Eller inte konstiga nödvändigtvis. Nej, men oväntade och kanske inte helt önskade presenter. Nej. Och stora presenter, svårplacerade presenter.
Vi hade ju i våran ägo ett jättestort kors som alla trodde var i trä. Men det var ju frigolit. Det var ju en systerkyrka till oss där den hade tillverkats. Så köpte vi den av dem för att kunna ha när vi har de här... Vi hade så här evenemang i parken här. För när det var skolavslutning. Och då ville vi att kyrkan skulle synas. För vi hade hand om mat och sjukvård passande nog. Och då satte vi upp den på vårt tält så att, och ljussatte den så att den skulle synas. Men ja, den överlevde bara ett tag för den var ju som sagt gjord av frigolit. Men den såg ut att... Det var ungefär så stor som den du visade mig, fast då inte massivt.
Jag har ju själv ett lite obehagligt minne av ett kors också som jag höll på att få i huvudet medan jag undervisade på ett av våra läger.
Ja, det hade kunnat sluta.
Det hade det kunnat gå fort där.
Ja,
så nära var det inte, men det var, den ramlade och jag stod.
Visst. Hörru, du, har vi något mer? Innan vi kastar oss på en andjakt.
Ja, vi ska kanske ta... Då, jag har en som tar lång tid och en som tar lite mindre tid. Så jag tar den och som är lite lättsammare. Ja. Eftersom vi har varit lite tungandade, höll jag på att säga. Det har vi inte varit, men tyngre i vårt resonemang idag. Skräpplockardagen i Västerås, är den bekant? Det var den inte för mig i alla fall. Men på fredag går flera organisationer ihop för en skräpplockardag i Västerås. En av initiativtagarna är Västerås pastorat och förhoppningen är att inspirera fler människor till att göra något åt nedskräpningen. Yeah. Bland aktörerna finns en idrottsförening och ett bostadsbolag och ett energibolag. Vi gör det här utifrån en miljöaspekt, säger prästen. Vi som kyrka har ett ansvar att ta hand om vår skapelse och vår miljö. Att plocka skräp är en konkret sak att göra när man ser hur mycket skräp och plast det ligger överallt och förpestar miljön, inte bara för djuren och vattnet utan också för människor. Aktörerna bakom initiativet uppmanar även de västeråsare som ger sig ut och plockar skräp att lägga upp en bild på sociala medier under hashtaggen rent vasteras för att inspirera fler. Är man flera på jobbet så kan man gå ut några stycken och plocka på lunchen. Så. Mm. Det är roligt. Ja. Och lite nördigt och lite knäppt. Ja. Men roligt och bra. Och det är ju såklart, man får väl se även det här som en ungefär som Earth Hour som faktiskt är ju, det gör att man släcker kanske inte har jättestor betydelse för världens liksom,
nej, miljö. Men det blir en tydlig
manifestation.
Signal.
Ja. Och det är väl likadant här. Det, om att kyrkan går ut och plockar skräp en dag kanske inte gör så mycket nytta för
det området blir fint.
I området, ja. Så. Mm. Men det är en manifestation att sluta sabba miljön, sluta skräpa ner i naturen faktiskt. Men jag vet inte, det tilltalar mig lite här, just att kyrkan dyker upp på ställen där man inte hade förväntat sig kanske att kyrkan skulle dyka upp. Vi pratar ju många gånger om vad ska kyrkan göra, och det är en balansgång ofta där, vad ska vi prioritera? Och det är klart att man ska inte prioritera skräplockning framför gudstjänster, men det ena utesluter ju inte det andra i det här fallet, verkligen.
Nej, och där är ju, Svenska kyrkan har ju en spännande framtid där, om man försöker att inte bara nedslås av att vi får färre medlemmar, vi på sikt får göra oss av med kyrkor, personal. Så det är såklart bara trist och elände. Men då ställer sig ju saker på sin spets. Vad ska kyrkan göra? För vi kommer framåt inte kunna göra allt som görs idag. Inte på samma sätt.
Nej.
Då måste vi vara mer aktiva och jobba fram fler volontärer. Men det kommer ändå se ut på ett annat sätt, för de är inte tjänst. Så, utan har en viss tid att ge och kommer vilja ge för specifika saker. Så det här är jag intresserad av det kyrkan gör, där kan jag ge min tid. Så, men det är ju det som är, om man kan vara lite, lägga av sig det tunga och känna, ja, men vad kan vara spännande i det här då? För lagom positivt uttryck. Så, ja, men det är för att vi måste verkligen se över, vad kan vi göra? Vad ska vi göra?
Mm.
För det är så lite som står i kyrkoordningen att vi måste göra.
Ja, just det.
Så.
Just
och resten, det vi inte måste göra, ska vara stöd för det.
Ja,
så att säga.
Ja, precis, precis.
Och evangeliet blir, ska vi ha i fokus såklart och visa på olika sätt. Men ja, det
här
bra.
Är det som det är ju ett man värnar om skapelsen.
Absolut.
Så är det ju. Och det är ju i kyrkan är ju allt mer miljömedveten, naturligtvis på bara gott, är det ju. Och i det här fallet så är det ju tydligt att men det här är man tar vara på skapelsen och vårdar den.
Ja.
Så att det är fint, det är som sagt lite roligt och knäppt och jättefint också. Ska vi ägna oss med full kraft åt söndagens
Det gör vi. Kasta oss på.
Text, vi kastar oss över den.
Psalmboken, stackaren blir påhoppad av oss på det sättet.
Nu läser jag, ska du höra, ur Johannes evangelium. Det är nämligen så att tredje söndagen i påsktiden är det på söndag och rubriken är Den gode herden.
Jo.
Jesus sa, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och de känner mig liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Enighet under en herde. Det är en vacker text tycker jag. Och man ser, man får ju lätt bilder av den här. Det är just av herden. Så. Och det har ju diskuterats det här att det är gamla bilder och så, för att de flesta av oss har aldrig mött på en herde. Men jag tror att de flesta kan förstå bilden i alla fall.
Jag läste en tråd häromdagen på Facebook som man känner, men man ska inte göra det, för man blir bara, det är bara dumt. Det är bara dumma, dumma människor ibland som skriver de här trådarna.
Ja, det är väldigt mycket dumma människor där ute i
världen. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det handlar om, men det handlar om, ja, det var ett annat samfund som har varit lite skakigt, kan jag väl säga. Och då gick då frontfiguren ut och pratade någonting om ledarskap och att ta ansvar och så här. Ja. Och jag läste inte artikeln, så jag vet inte vad menar han om det där, någonting åt det hållet i rubriken.
Ja.
Men då var ju liksom trådarna så här, det finns bara en herde och det är Jesus. Ja. Så här, det finns bara en ledare, det är Jesus. Och då blev jag så här, ja, det var ju någon ändå klok, så här, ja, men hur ska det gå? Va? Ska
alla... Vi kan inte sitta med så här medarbetarsamtal med Jesus, alltså det funkar inte. Jag har försökt, men det går inte.
Nej,
liksom.
Nej. Ja, nej, men ja, det är exakt så där gick ju mina tankar. Ja, hur ska organisationen se ut då? Oavsett om det är en liten frikyrka.
Chefen är väldigt sällan på plats, så att säga. Jag menar, i fysisk form är jag då naturligtvis. Nej. Ja, det är så att Jesus är ledaren här.
Jag blir så trött på den.
Det lyser alltid rött på den
dörren. Jag blir så trött på den. Som är liksom, ja, allvarlig,
är lite, alltså. Nu är vi tillbaka lite här, för där är lite sådana här fromlerier igen, på något vis. Ja. Som vi var inne på den här damen då. Som,
den
tänkta damen var ju from på riktigt. Ja. Liksom, kände, ja, men min man är hos Gud. Men när man då börjar ta fram att organisation, det enda vi ska lyda, när vi ska lyda är Jesus.
Ja, glöm inte bort Jesus. Nej, det ska vi inte göra.
Vi ska inte glömma bort Jesus, men vi kan inte lyda bara Jesus. Alltså det finns... Ja, typ chefer. Ja. Så att det är, nej. Oh, nej, nu blir jag missmodig igen här.
Ja. Ja, men blir inte det. För Jesus, han det du läste förra veckan om Petrus.
Ja,
som fick
upprättelsen. Ja.
Och sen går ju, jag ska bygga min kyrka på dig. Liksom, du är klippan. Ja. Och sen har det gått till led och fortsätter. Så att det måste finnas. Ja, men det finns så dumma, dumma människor. Oh. Jag blir så trött.
Ja,
det är en vacker text.
Ja, mycket vacker text. Mm. Jättefin. Och i den bästa av världar, så att säga, så samlas vi under en herde.
Ja.
Det är tyvärr så att vi är ganska tjafsiga med varandra i kyrkans värld också. Och i det fallet kan man ju tänka sig kanske säga att, men vänta nu, har ni glömt Jesus nu? Ja. Liksom, som säger att vi ska vara eniga. Sen är vi människor. Och det är inte så enkelt. Men som riktmärke så är det ju naturligtvis jättebra.
Vad vill du sjunga?
Nu vill jag sjunga en psalm som har nummer 47, men 47.
47.
Säg, känner du det underbara namnet? Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits ut i hela världen över varje land och hav. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans. Det namnet strålar som en morgonstjärna över jordens nöd och natt. Det skänker mod och tänder hoppets låga där den flämtat svagt och matt. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans.
Vacker!
Den är fin.
Det säger jag nästan varje vecka. Men
det finns inte så mycket vackra psalmer.
Ja. Och det gör något, som jag har sagt så många gånger, när det är i sin enkelhet med gitarr.
Man hör texten
på ett annat sätt än orgen dundrar på.
Ja.
Så. Tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta.
Tack för det.
Och kära lyssnare, vad skulle ni göra? Jo, skicka in bilder och texter om era märkliga presenter ni har fått genom livet.
Eller kanske skicka till andra.
En upplåsbar skärgris i 8x8 meter. Kanske någon har skickat till någon annan, vad vill vi?
Det vill vi se bilder på i så fall.
Kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.